Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Vad bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Första huvudrollen fick han som 21-åring i filmen Lejonsommar. Och samtidigt spelade han i dramaserien Makurells i Vadköping. Sen dess har vi sett honom i hundratals filmer, tv-serier och teateruppsättningar. Men mest känd är han nog som Ragnar Vanheden i filmerna om Jönssonligan. Varmt välkommen hit, Ulf Brunnberg.
Ja, tack. Så att det inte Vanheden står på min gravsten.
Jaså, varför då?
Nej, min far orerar sig över det där.
Är du trött på honom, Vanheden?
Alltså, det är lite tjatigt med tanke på allt man har gjort under alla år.
Såklart.
Ja, och man har gjort 58 filmer tror jag det är, och jävla hundratals teaterproduktioner. Så är det Vanheden.
Du Ulf, jag kommer tillbaka till Vanheden, ja, men det ska inte bara handla om honom. Nej. Vi börjar från början. Du föddes i Stockholm 1947. Du växte upp med mamma, pappa och en bror. Mm. När du var 11 år gammal, då skilde sig dina föräldrar och du valde att bo hos pappa. Jag och mamma stod inte ut med varandra, har du sagt. Varför funkade inte ni ihop?
Nej, det gick inte riktigt så bra som det skulle. Min mor var väldigt auktoritär. Det var jag också.
Ja.
Så att det var, vi var inte särskilt kompatibla.
Och det var ni aldrig egentligen?
Nej. På slutet av hennes levnadstid så kommunicerade vi på ett annat sätt. Men när jag var yngre och tonåring, det var ju bara pappa.
Mm. Mamma och pappa var spyfärdiga över ditt yrkesval, har du sagt.
Ja, mamma var ju ekonom och pappa var ju företagare och ingenjör. Så det var ju ingenting som de uppmuntrade, det kan jag inte påstå.
Du blev till och med utkastad när du var 17 år gammal.
Ja, det var nog tidigare.
Det var tidigare än så.
Nej, men jag fick ju välja. Pappa tyckte ju att antingen ska du ägna dig åt det här bensprattlet, och du behöver inte vara med mig, utan du får klara dig själv. Och sen fick jag lämna nyckeln och gå ut på gatan och se, vad fan ska jag göra åt det här?
Vad tänker du idag om att han behandlade dig så?
Nej, jag tycker inte det var något fel. Och det jag vet idag och det jag känner idag var att jag skulle ha lytt hans råd betydligt mer än vad jag gjorde.
Du skulle ha gått klart den där utbildningen?
Jag skulle ha gått färdigt på teknisk, och jag skulle ha blivit något civilt godtagbart för hans del i alla fall. Och,
menar du det? Menar du att du idag ångrar att du blev skådespelare?
Ja, det kan man nog säga. Särskilt med tanke på hur det är i det här yrket.
Den tuff bransch.
Ja, den är fruktansvärd. Det önskar man inte sin värsta ovän. Och det blir ju värre och värre för varje år. Och narcissismen breder ju ut sig som en giftsvamp. Och det handlar ju inte så mycket om yrkesutövning längre, utan det handlar ju mer om att titta på mig och bekräftelsebehov och sådana saker.
Mm. Du har flera gånger berättat om hur du fick stryk hemma under uppväxten. Mamma använde en mattpiska. Det hände att pappa slog dig så att trumhinnan sprack. Mm. Låter fruktansvärt.
Ja, men uppfostran var på det viset då. Aga var ju inte förbjudet på något vis. Och fick man en örfil av min far, då var han ju träffsäker. Han spelade tennis och ägnade sig åt idrott och hockey och sen saker. Så att den trumhinnan gick ju på pang. Det var ju en fullträff. Och vad min mor beträffar så här efteråt undrar man idag, hur kunde man be sitt barn gå in och lägga sig på sängen, dra ner rullgardinerna, lägga mig på magen och klä av mig och sedan vänta. Där låg jag och vänta, och så kom hon in med rottingen och gav mig
oftast, du väntade på att få stryk?
Jag väntade på att få stryk. För om jag inte väntade blev det värre. Och då fick man 5 rapp. Med ganska så bra tid emellan varje rapp. Så att det skulle svida ordentligt alltså. Och det var ju läskigt.
Vidrigt.
Ja, vidrigt. Och jag kommer aldrig att förlåta henne för det.
Nej. Hon erkände att hon hade gjort fel och hon bad om ursäkt på dödsbädden, har du
sagt? Ja, veckorna innan så nämnde hon till mig att jag vill prata med dig. Jag har gjort allt fel. Och då säger man inte till sin mor att ja, jag håller med dig. Utan då säger man, snälla du, det var ju omständigheter.
Och det gjorde du också?
Ja, självklart. Jag tog henne i försvar i den mån jag kunde.
Mm. 1981, då kom filmen Varning för Jönssonligan. En enorm succé med över 800 000 biobesökare. Vad har Jönssonligan betytt för dig?
Väldigt mycket. Väldigt mycket. Både på ont och gott, kan man säga. Men framförallt så var det ju så att Gösta och jag jobbade på Stadsteatern i Stockholm och vi tränade då. Ihop också. På morgnarna gick upp 5 och drack 2 liter mjölk och käkade biff och det var proteiner och det var... Men det är ju färskvara så att det...
det är färskvara.
Ja, verkligen.
Det var du som skapade Ragnar Vanheden. Vad säger du om den karaktären idag? Är du stolt över honom?
Alltid när jag har arbetat med skådespeleri har jag försökt titta personligheten, kroppsspråket, rösten. Och det tog sin tid alltså. Men jag hade några vänner i umgängeskretsen.
Ragnar Vanheden fanns på riktigt?
Ja, faktiskt. Och han var försäkringsdirektör på Länsförsäkringar. Eller Vasa var det väl då. Och han tuggade. Det var Stockholmsstack va? Så här. Och sen konverterade han sig ihop med kunderna. Då var han helt annan. Verbalt. Och sen hade jag då Åke Söderbloms äldsta son, Kåre Söderblom. Han gick med arslet ut på det här viset. Samtidigt hade jag en tredje govän som när han skulle upp på dansgolvet och dansa, då gjorde han de där krumbukterna med fötterna. Och det där lade jag ihop och till slut fick jag till det va?
Mm.
På något vis.
Du, nästa år då har det gått 40 år sedan den här filmen kom.
Herregud.
Det är så pass. Samtidigt kan vi konstatera att i september i år kommer en ny film om Jönssonligan. Sickan Jönsson spelas då av Henrik Dorsin.
Ja.
Och,
vad sa du nu? September i år?
September i år. Ja. Nu i höst.
Då vet jag att det blir en premiär där.
Det blir det. Den kan du spika in någon gång i september.
Ja.
Anders Jakobsson, komikern, spelar Vanheden. Vad tror du om Henrik Dorsin och Anders Jakobsson i de här rollerna?
Ja, det är berömvärda personer i allra högsta grad. Men jag kan ju säga så här, att när den idén kommer, man har ju försökt att göra den innan.
Ja, och det har inte gått så bra.
Det gick inte så bra. Men min kommentar till det är ju att Thomas Alfredsson som är regissör, han kan sin Jönsson för han var då med i Spanien när vi gjorde Mallorca.
Och originalet.
Och Thomas är en oerhört duktig och intelligent person. Och det var ju han som åtog sig uppdraget att regissera den här nya. Men min kommentar var, hur fan ska man kunna göra Helan och Halvan igen? När både Sten Laurel och Laurel Hardy är döda. Alltså för mig blev det... Men det skulle inte förvåna mig om de lyckas skruva till det.
Du tänker i alla fall gå på premiären.
Nej, premiären kanske inte går på för det.
Men du är lite nyfiken på filmen.
Ja, när får jag tillfälle att se den på någon förhandsvisning eller någonting. Så självklart, om de vill bjuda mig.
Jag
till
tror att de vill det. Du, i maj 2017 då begravde skådespelaren Gösta Ekman. Du valde att inte gå på hans begravning och du sa att vi separerade på ett väldigt konstigt sätt. Mm. Vad menar du med det?
Alltså, vi sågs ungefär en gång i kvartalet och höll kontakt. Åt lunch och så vidare. Och när vi sitter med, jag tror det är näst sista lunchen vi hade ihop, så säger jag, titta här. Och då tog han upp sin timkalender och där hade han gjort ett register. Och så här, räkna där. Ja, det har räknat. Det var en 30, mellan 30 och 33. Det var då bekanta som hade gått vidare, som inte levde. Och så här, det här är bara år. Och så här, vad fan tar du upp det här för? Nej, men jag tycker det är intressant. Jag vill följa den här statistiken. Och då visste inte jag att han hade...
Att han var sjuk? Han hade cancer?
Ja, jag vet inte hur mycket han visste det själv då. Men jag förstod att det var... Jävlar, fan håller på att frossa i det där. Och sen var det så att han gifte sig med Marie-Louise, det är. Och i och med att han gifte sig och han sa att den här gången ska det gå. Den här gången ska det jävlarna man gå. För han hade ju haft ett antal historier. Och jag kände ju också att han jobbade med känslomässigt, med socialt, med sitt äktenskap också. Och att det inte gick på begravningen, det bygger ju helt enkelt på att jag tyckte att det var viktigare att vara social med honom än han levde. Och jag är inte religiös, jag är ateist. Och begravningar, det tycker jag bara är hyckleri. För det ligger man där och är älskar, vad fan om man får glädje av det då? Och jag tror inte på något liv efter detta heller.
Men det var egentligen ingen konflikt som
nej,
var orsaken?
Nej, det kan man inte säga. Inte mer än att jag var jävligt irriterad på att han var så oerhört fixerad vid sitt äktenskap. Att man inte kunde komma vidare på något. Så han var stubborn där. Alltså. Han gick inte att få på banan igen, om du förstår vad jag menar. Och då har ju saken att vi jobbade en jävla massa år på både Stadsteatern och Folkan, inte minst.
Mm.
Så att jag är jävligt ledsen över att vår kontakt
rann ut lite.
Fejdade ut. Mm.
Du har haft många starka politiska åsikter genom åren. För något år sedan då sa du att feminism bygger på en konstruerad konflikt. Vad menar du med det?
Ja, jag begriper inte att man kan ha en konflikt med det motsatta könet. Jag har aldrig haft det. Snarare tvärtom. Jag tycker det är jätteroligt att sitta med kvinnor och diskutera och skvallra och så vidare. Och deras åsikter har jag alltid lyssnat på.
Men är det inte så att den som kallar sig för feminism bara tycker att kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män?
Ja, men nu verkar det ju som om kvinnorna skiter över helt. Och de kallar...
Känns det så?
Ja, ibland gör det det när man bara snackar. Det är kvoteringar och det är hit och dit. Och kompetens har inte med saker att göra i vissa avseenden.
Vad känner du för det då?
Jag tycker att det är politik. Jävla hyckleri. Och är det så att en kvinna vill hävda sig så gör hon ju det. Oavsett hon är kvinna eller man. Jag menar kompetens. Det är ju det som ska avgöra vad man har för konsekvenser av sitt yrkesutövande.
Du har sagt att feminism är bullshit. Kan du förstå att ganska många människor blir provocerade?
Jo, men jag har stuckit ut taken och det har jag fått lida för. Och ja, man ska vara PK.
Är du ångerfull?
Nej, inte ett jävla dugg. Snarare tvärtom. Jag skulle kunna...
Bre på ännu mer.
Jag ösa galla över det här så att det stod härliga till. För jag tycker det finns viktigare saker att diskutera i samhället än feminism.
Mm. Du har också diskuterat lagen om sjöfylleri, ja. Och du blev riktigt förbannad i somras när det infördes rökförbud på uteserveringar.
Det är inte klokt. Det är inte klokt. Det är förmynderi som är... Det är ju fascism. Det är ju dunderkommunism. Sovjetunionen har kommit hem. Alltså...
Du har inte funderat på att sluta röka?
Nej, det har jag inte. För då blir det för tråkigt för mig. Och jag, nej, det har jag inte. Och det, fan, vet om jag inte röker mer nu är det en trots.
Är det så?
Ja, som ett litet barn.
Ja.
Fy fan vad gott ska bli min cigarett. Jag tänder en till. Och kan, alltså, nej, och du vet,
det är mycket som provocerar dig.
Ja, det är det. Mm. Det är det. Jag kan bli förbannad på sådana saker. Det är för jävligt att andra... jävla människor ska bestämma vad jag ska tycka och känna och bestämma över mitt eget liv.
Du, Ulf Brunnberg, avslutningsvis då. Mm. Hur ser framtidsplanerna ut? Vad har du för dig där, när du sitter där ute på Lidingö?
Ja, alltså vi har ju pratat lite grann om det här med PK, politiskt korrekt. Mm. Och att jag har stuckit ut hakan och jag är med i Skattebetalarnas förening. Och där har jag drivit en grej som jag inte kan prata om så mycket just nu. Men locket är på, för det är sekretess. Och det är mycket sådana här saker runt omkring mig.
Men det kommer något nytt utspel snart. Alltså,
bland annat så köper jag ju rättigheter. PC-rättigheter och sånt, worldwide. Och det har ju kommit underför mig. Ska du sätta upp någonting på en teater idag så är det så svindyrt. Va? Så det är svårt med finansieringen, lika väl som i filmen. Men att svensk film har gått på knäna, det är ju inget konstigt. Och det har, alltså jag har läst så många bra manus som har blivit refuserade, som jag inte begriper någonting av. Samtidigt kommer det upp någon annan konstig historia som 300-400 personer går på. Och det kallar man för svensk film. Och så undrar, åh, det är kris i svensk film. Ja, det är kris. Särner är kris. Konsulenterna är kris. Och det måste vara politiskt korrekt. Och därför går det åt helvete.
Vi kommer att få se Ulf Brunnberg mer på scener och i filmer framöver.
Jag är förbannad.
Det märks. Stort tack säger jag nu för att du kom till vår studio idag.
Tack själv.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.